I den världen vi alla har verkat i 1,5 år och den världen vi kommer att omfamna framåt kommer att inte vara en fråga för de som startar ett bolag om vad ska jag ha mitt kontor någonstans? Ska vi sitta på Sveavägen eller vad ska vi vara? Nej, vad är det för typ av infrastruktur jag behöver skapa för mina medarbetare för att kunna verka effektivt från var som helst? Det digitala huvudkontoret.
Välkommen till Kilander och Björk. Vi följer upp techarenan Bright som gick av stapeln på Berns i somras där Nordens och Sveriges främsta startup- och tillväxtbolag korades. Techarenan Bright, de samlade entreprenörer, chefer från industrin, ministrar och experter för att diskutera framtiden där teknologier möter hållbarhet, tillväxt, samarbeten, uppkopplade människor, samarbeten mellan stora och små bolag och mycket, mycket mer. Jag heter Andreas Kjellander.
Och jag heter Mats Björk. Och vi, Andreas, vi har ju med oss en kär och återvändande gäst här i Dan Bjurman som är Sverigechef på Salesforce med oss här i podden idag. Välkommen tillbaka till Framtidspodden, Dan.
Tack så mycket.
Du, vi bjuder tillbaka dig för vi kan helt enkelt inte få nog av dig här på podden. Du har alltid en massa insikter med oss och ingen press idag nu då, men vi kan väl börja enkelt. Hur har sommaren varit för dig?
Ja, tackar som fråga, Mats. Sommaren har varit, som jag tror för många andra, hemma vid, sol, bad, fantastiskt väder. En lättnad över att pandemin var på tillbakamarsch tills deltan slog till, men i sak så var det väldigt, väldigt skönt att få lite tid bort från skärmen. Jag brukar kalla och uppmana mina medarbetare och våra kunder att gå på lite digital detox, och det försökte jag också leva som jag lär, och det lyckades jag faktiskt göra under några veckor, och det har jag igen idag.
Ja, det tycker jag. Och nu hör vi bara din röst, men vi som faktiskt kan se dig nu, det känns ju faktiskt som att du är uppskruvad nu igen efter sommaren här. Nu ser vi att du är laddad.
Ja, men det är jag. Det är jag.
Grymt. Och egentligen skulle jag säga, vi borde inte liksom podda om det här, utan vi borde ju slacka, alltså använda verktyget. För ni har ju gått och köpt Slack, eller hur?
Ja, men det stämmer bra. Och det kanske är ett ämne för alltså att använda och slacka nästa gång vi pratar.
Absolut, och se hur det går. För de lyssnarna nu som inte vet vad Slack är för någonting, kan inte du berätta?
Absolut. Slack är ju en, kan man säga, en samarbetsplattform som är född utifrån i huvudsak developer communities som vill samarbeta kring projekt och svärma runt olika typer av uppgifter. En otroligt potent plattform som har vunnit väldigt stora landvinningar runt om i världen. Och inte minst i Sverige där vi har väldigt, väldigt många kunder som använder Slack. Och just kombinationen Slack och Salesforce i att kunna skapa det här digitala huvudkontoret. I den världen vi alla har verkat i 1,5 år och den världen vi kommer att omfamna framåt kommer att inte vara en fråga för de som startar ett bolag om vad ska jag ha mitt kontor någonstans? Ska vi sitta på Sveavägen eller vad ska vi vara? Nej, vad är det för typ av infrastruktur jag behöver skapa för mina medarbetare för att kunna verka effektivt från var som helst, det digitala huvudkontoret. Och där spelar Slack en otroligt viktig roll i att få in de här arbetsflödena i kontext till de uppdragen vi har som individer på bolag. Oavsett om jag sitter i en utvecklingsavdelning, om jag sitter i kundtjänst eller för försäljning eller marknadssidan, så är Slack en viktig pussel i det här, i att skapa Customer 360 powered by Slack.
Jätteintressant. Jag tänkte ställa frågan då, vad blir Salesforce plus Slack? Men någonstans är du ju inne på det då. Det är ju verktyg infra för en hybrid digital arbetsplats, frågetecken. Är det liksom resan framåt för er då? Och liksom fortsätta den riktningen på något sätt?
Ja, och det är ju inte bara resan framåt för oss, utan det här är ju resan framåt, oaktat verktyg, resan framåt för alla. Vi behöver hitta former där vi mobiliserar våra medarbetare att kunna möta sina kunder på nya sätt. Inte bara liksom kunder utan medborgare. Det här går igenom hela liksom samhället i stort. Så att jag och många av era lyssnare och ni själva har ju fått blivit tvingade till en omställning. Oavsett om vi har velat eller inte. Och Och i det så är det inte bara glaset är halvfullt, utan det är liksom en enorm möjlighet som det här innebär.
Mm. Absolut.
Jag gillar ju när du använder ordet svärmar. Det blir ju ett svärmar av lite sådär filosofiskt mänsklig liksom intelligens, en form av kollektiv intelligens. Där tänker jag det digitala här kan ersätta den förmåga som vi människor inte har. Myror har den i form av att lämna liksom kemiska spår för att kunna samarbeta kring att bygga de här stackarna. Men här bygger ni då en förmåga som människan inte har. Det vart ju en hel del, ska jag säga, också reaktioner i media kring det här. Vad har du haft för liksom reaktioner här på den svenska marknaden?
Jag skulle säga så här. Salesforce vi har ju gjort en del förvärv under de 15 åren som jag har arbetat på Salesforce. Mm. Det finns inte ett enda förvärv vi har gjort där jag har mött så mycket positiva hejarop och så många advokater där ute för Slack. Mm. Jag hade ett möte för någon månad sedan innan liksom köpet var konkluderat, men vi hade möjlighet ändå att prata om intentionerna med en CIO på ett stort svenskt bolag. Och just den här kopplingen när vi kan få ihop visualisering av data från Tableau, kundärenden från Service Cloud eller försäljningspipeline från vårt Sales Cloud. När vi kan få ihop det där i kontext med hjälp av Slack, och den här kunden hade de här sakerna jag pratade om, så spann det igång väldigt mycket intressanta idéer på hur deras molnarkitektur ska se ut för framtiden utifrån ett CIOs perspektiv. Och jag har många, många sådana exempel, så att det är väldigt, väldigt roligt och en väldigt stor älskad community och en väldigt stark community kring Slack.
Jag kommer göra den här poddens första dikeskörning nu, Dan. Håll okay. I det. Nej, men så jag får massa tankar. En är den här. Om man tänker sig den här digitala miljön som jag tror att vi tre som pratar nu är ganska bekant med. Vi har varit i den flera år, liksom verktygen och liknande. Och är det någonting som kan skapa så mycket frustration, då är det ju som när inte verktygen är seamless, eller att man kan liksom jobba, att man måste switcha kontexter mellan verktygen. Den tar ju jag in att ni gör. Mm. Och dikeskörningen är den, det är en polsk filosof som jag inte kan namnet på, har skrivit en bok som heter Flow, som visar hur när man är i ett flow, hur enormt mycket mer produktiv man är. Man kan säga det som en flow tunnel. Och om du får för mycket hinder, då faller din motivation. Alltså om du måste trilskas med verktygen hela tiden, då kommer du inte in i flowet. Då får du inte det där momentumet. Eller blir det om du får pausa för mycket för att du ska switcha liksom skärm och liknande. Så det bara utifrån ett så här produktionsperspektiv, som är ett av många perspektiv som är viktiga i arbetet då, men så är det ju sjukt viktigt att det länkar ihop det som jag tycker du pratar om. Det var dikeskörningen.
Jag tycker inte det var någon dikeskörning alls. Jag tycker det var bullseye.
Ja, men bra. Jag ska hitta referensen på den här. Jag kan börja killgissa.
Men låt mig spinna vidare. Liksom om jag bara tar, hur ser det ut hos de flesta liksom människorna där ute? Jo, man får en notifiering på e-mail att man ska attestera något anställningskontrakt. Mm. Man ska godkänna någon reseräkning. Det här är två olika system i många fall. Jag ska approva en prispunkt som är lägre, som kräver en viss approval. Vi ska ha en eskalering på ett kundärende i kundtjänst. Alla de här liksom fem systemen som ligger i botten, som de här medarbetarna typiskt sitter och arbetar på. Kan vi inkorporera de här flödena i en sömlöst flow, där vi faktiskt kan också ta då action i relation till i flödet, utan att vi aldrig behöver hoppa in och jobba i applikationerna, utan finns ett kollaborationslager på toppen som skapar just de här flödena, de här kemiska spåren från myrorna som du pratade om. Det tycker jag är liksom, det är dit vi är på väg.
Mm. För det är ju jag, för jag har ju varit en liksom Slack-användare sen liksom, jag såg att man använde det för att ta folk till månen. Jag tror de hade som en slags första reklam när den dök upp där som en startup i Silicon Valley. Och det jag tycker är så fascinerande, för det är ju sprunget, vet jag också, ur gaming, för att man ska kunna kommunicera bättre med varandra för att liksom ta hem spelet och vinna. Så att det är ju verkligen för att vinna matchen helt enkelt. Jag ser ju också att det tar med människan in i de här flödena som har varit väldigt tekniska i sin karaktär. Och det är det jag gillar med de här, det här uttrycket svärmar som du använder. För det tar ju tillbaks oss på ett bra sätt till de här uppgifterna i en värld där vi pratar om att människan ska ersättas av robotar och flöden och processer ska automatiseras. Så att amen, vi människor behöver ha ett bättre sätt att kommunicera med varandra. Så det är liksom, det tycker jag är liksom livsnerven i Slack. Och därför tror jag att det är också bara början på, ska vi säga, kommunikationslager som man kommer börja addera på andra typer av tjänster, konkurrenter till er, andra typer av digitala tjänster. Så att det är lite av min egen känsla för det här helt enkelt.
Den var bättre än min polska filosof.
Polska filosofer är superbright, Mats. Ja. Men en sak som kommer in som vi vill prata med dig om, Dan, här nu när vi har chansen, det är också reskilling-frågan och kompetens. Mats, du hade hittat någonting på World Economic Forum.
Ja, men jag har supergooglat. För det första så är det ju ett sånt enormt tryck på oss globalt, generellt, inte bara oss tre som sitter i våra bubblor nu, kring hur vi ska få upp, stänga kompetensgapet som ökar. World Economic Forum gjorde en ansats 2020. Många andra gjorde det också, men det är en jättebra plattform för att göra globala saker, World Economic Forum. Och de sa då att 1 miljard människor förväntas nu under de kommande 10 åren behöva reskillas för att bara hantera gapet av kompetens. Och då har vi inte adderat liksom den nya typen av kompetens som kommer till, och många, många andra studier. Och jag vet att det här har vi diskuterat både på podden och utanför podden dagen innan. Men här vet jag att ni har tankar och att du har tankar.
Nej, utan att ta ett liksom, det här samhällsproblemet och att förändring behöver ju också ske hos våra förtroendevalda. I mitt uppdrag att leda Salesforce i Sverige, så känner jag med det stor vördnad och respekt att vi har en väldigt, väldigt viktig roll att spela i relation till det här viktiga ämnet som ni tar upp. Och det har inte undgått någon. Så konkret vad vi gör med Salesforce i Sverige och hur vi försöker mobilisera våran cirkel av inflytande är i huvudsak några saker. Dels så tillhandahåller vi våran utbildningsplattform Trailhead DX. Där den tillhandahåller vi gratis, och den kan vem som helst gå in och certifiera sig för att bygga sin Salesforce-kompetens och effektivt få jobb med de credentialsna som de kan certifiera i de olika typer av, ja, alla de plattformarna och produkterna vi har då. Vi har ett samarbete med Academic Work där vi jobbar utslutande med just reskilling, att fostra mer förmåga i vårt ekosystem för att möta den här stora efterfrågan vi ser från marknaden. Vi har ett samarbete i skolväsendet med Lunds universitet, Lunda ekonomerna, där vi har ett samarbete, och några personer därifrån är nu på vårt trainee-program som är både internationellt och också lokalt i Sverige. Väldigt uppskattat och superbra. Många har också flyttat direkt till Dublin där vi har en stor hubb för delar av våra marknad. Så att vi jobbar på flera plan på frågan, ska jag säga. IDC gjorde en rapport precis också på ämnet. Och det här är ju liksom, går också hand i hand, tror jag, väldigt mycket med liksom mångfalden och equality som är en av våra grundvärderingar. Vi täcker liksom inte bara gapet med att ha liksom män som söker ingenjörsutbildningar vill komma till techbranschen. Techbranschen när jag började, den såg ut på ett sätt. Det var lampor i källaren och sen så drog man kabel. Det är inte de rollerna vi söker idag, utan det handlar om kundupplevelse, det handlar om användargränssnitt, det handlar om de här svärmarna, det handlar om mänskliga, liksom, what's the psychology behind an app, etc. etc. Så att det är, vi behöver ha en större mångfald, och framförallt så behöver vi ha mer tjejer till branschen. Vi är en bransch som lider mycket av det. Och där har vi också en hel del initiativ som jag gärna berättar mer om.
Jag såg en studie som jag har med mig. Jag kommer inte ihåg namnet på den, men vi kan länka in den i show notes också. Det var PwC gjorde en stor studie 2020 just kopplat till diversity och liksom equality. Och de såg ju då att de bolag som löste den frågan aktivt, de hade också mindre problem med just reskilling. Det tycker jag är en super superfascinerande insikt, just länken mellan liksom reskilling, jämställdhet och så vidare.
Jag reagerar på det du länkar in där. Jag tycker att det makes sense. Mm. Alltså för att när du har gjort ansatserna för att, för Dan, jag möter den här källarbilden som du visade med liksom lite lampor och att man drar kabel. Den, när man har tagit sig från den till att förstå att teknologi också handlar om empati och att man ska, många hjärnor ska mötas i den här svärmen som vi också har pratat om för att rätt värden ska uppstå med de resurser man har till buds för att kunna göra sitt arbete. När man har fattat det, då har man ju också mognat in i att rätt hjärnor är inte exakt likadana hjärnor. Det brukar ju vara precis det som uppstår. Det är det jag tänker på den där studien, Andreas. Mm. Och har man gjort det, då har man ju också då förmodligen djupat frågan om vilken typ av kompetens vi behöver. Alltså den sitter ju inne i den killgissning här och på den här studien som vi inte ser framför oss. Men det känns som det borde vara så.
Men där då, Dan, var ser du att liksom kompetensgapet finns?
Jag tror att kompetensgapet finns på en rad plan. Såklart. Jag menar, ta sustainability och emerging technologies för att liksom tackla klimatförändringen, det finns ett stort gap. Tittar vi på hur stålindustrin i Norrland och arbetskraften som efterfrågas där, stort gap. Hela tech-sidan, jag menar, alla bolag idag behöver sälja och ha en presence på nätet. E-handel alltså, har ju explosionsartat ökat och det behövs mycket mer förmåga där. Marknadsföring har förändrats, försäljning har förändrats. Alltså det är ett gap i alla ledder och det är också givetvis accelererat och drivet av den tiden vi lever i pandemin. Va? Så jag tror gapet finns i alla dimensioner. Och också hastigheten av innovation med hur vi kommer faktiskt att jobba framåt med svärmar och så vidare. Jag tycker ni är inne båda två på liksom rätt spår här. Och det handlar om att det är andra perspektiv som behövs för att möta liksom evolutionen av den här rymdraketen. Ja. Och ja, men tillbaka på det. Vi jobbar ju jättehårt mot industrier. Vi behöver mer industrikompetens kopplat då till teknik. Det är någonting där vi också behöver göra stora ansatser på att vidareutbilda våra egna medarbetare, reskilla våra egna medarbetare i vissa lägen. Jag vill slå an och ta konversationen också till liksom mångfalden. Och konkret vad vi gör där är också att hur kan vi influera våran liksom cirkel av inflytande med våra partners till exempel. Vi lanserade något vi kallar Partner Equality Forum där vi tillsammans med IBM, Deloitte med flera av våra partners titta på den här frågan. Hur jobbar vi med att rekrytera, vidareutbilda och behålla kvinnlig talang i branschen? Alltså det här är inte en fråga för oss enkom utan en fråga för alla i branschen. Och ja, vi kanske är konkurrenter eller partners eller vad det nu kan vara. Men det här är större frågor än oss. Det här är frågor vi behöver samlas kring och sätta axeln mot allihopa för att driva reell och praktisk förändring. Så att vi har också ett samarbete med Women in Tech, jobbar hårt med de frågorna. Vi jobbar mycket internt med att se hur våra urvalskriterier ser ut, hur våra kontaktannonser ser ut i relation till roller. Hur vi staffar processen som våra potentiella framtida medarbetare går igenom. Hur säkerställer vi att den manifesterar det mångfald vi vill representera som organisation. Så vi jobbar på en rad områden. Vi hade ju våran Salesforce Live här tidigare i våras och så hade vi också en fantastisk organisation som jag vill bara göra lite reklam för. Det är organisation Datatjej som är helt magisk med 3000 medlemmar. Men det här är en fråga igen då för alla i relation till kompetensförsörjningen av Sverige och alla de här fantastiska arbetstillfällena som vi skapar och den här fantastiska branschen vi verkar i. Det är den roligaste branschen som finns.
Får några snabba reaktioner här då. Jag måste säga tillbaks till jag har också spenderat över 20 år i IT-branschen och bara få se att äntligen mognaden finns där för det är exakt den aktivitet som du beskriver nu, att man börjar se över hur man faktiskt använder sitt språk i samband med att man rekryterar. Det är en väldigt konkret aktivitet att granska normkritiskt det som, den copy som man tar fram. Mm. Den aktiviteten är otroligt konkret och också otroligt avslöjande. Och jag vet alltså jag vet annonser som jag själv har skrivit någonstans där runt 2008-2010 att jag skulle liksom få ett bryt på hur jag formulerade det då. Och det är ju liksom inget ont om den typ 30-åriga killen som skrev det där, men den, jag hade ju då inte börjat ifrågasatt att jag faktiskt var en del av ett maskineri som inte promotade equality. Mm. Och det är en väldigt enkel grej att bara ta den där hårda sökljuset och börja titta på sig själv. Vad gör jag faktiskt konkret för att förändra det här? Det är det jag tar in, Dan, att ni liksom är igång.
Helt klart. Alltså, i alla relationer, stora som små, absolut, så kan vi bara börja med oss själva och se vilket ansvar vi bär i rörelsen och riktningen vi önskar sträva mot.
Mm. Världens enklaste fråga för att screena sig själv där, tänker jag också. Är vi en arbetsplats som reflekterar samhället, helt enkelt? Mm.
Ja, jag ska göra en till reaktion också. Den andra som jag också blir väldigt glad över att höra, det är ju den här gränsöverskridande samverkan i någon bemärkelse. För på en fotbollsmatch då vet man reglerna för vad som gäller. Det motståndarlaget ska försöka vara bra så man kan få plocka fram sin egna bästa förmåga och ska man vinna matchen. Men det du pratar om när ni då konkurrenter emellan går samman för att förbättra förutsättningarna för en bransch, det var sjukt svårt för 10 år sedan. Sjukt, sjukt svårt. Trevande initiativ, man skakar hand, man liksom ville saker, men när man skulle omsätta det operativt så var det otroligt svårt att få till de samarbetena. Och nu tycker jag de senaste åren att vi har sett många exempel på den typen av samarbeten. Så det är liksom glädjande, för det är, då känns det ju faktiskt som att vi gör progress på riktigt. Inte liksom snacket, utan det kommer konkreta resultat av det. Så där har reaktionerna liksom på... Du får like, Dan, på era initiativ.
Ja.
Nu vill jag slänga in ett annat begrepp här, Dan. Success from anywhere är en form av liksom, policy ni har. För att koppla det till den här kompetensfrågan kanske man ska fråga, var finns kompetensen då? Hur rekryterar ni nu? Är det liksom från hela landet eller hur ser det ut?
Nej, men success from anywhere. Man kan ju säga, vi har alla igen verkat i den här tiden. Det har fört med sig en rad utmaningar som vi behöver hantera på ett annat sätt än vad vi har behövt hantera tidigare som medarbetare, som chefer, som individuella liksom, contributors. Men om man väljer att se liksom, på det här glaset som är halvfullt, vad det här innebär någonstans, så har det också fört med sig en rad otroliga möjligheter. Och också där vi har kunnat få möjligheten att revidera hur världen ser ut någonstans. Jag har ju möjlighet att attrahera, rekrytera och behålla talang från hela landet. Jag anställde en person här över sommaren som sitter i Leksand. Den personen kommer att jobba på ha en väldigt viktig roll i framdriften för Salesforce i Sverige framåt. Vi har anställt personer nere i Karlskrona. Alltså, backa bandet 6-7 år. Kulturen byggs på jobbet. Kaffe, tribal knowledge, kaffesnacket och lunchen. Jag är helt med på det och jag vill inte ta bort det för 5 öre. Men idag så har vi också möjlighet att tillbaka till det digitala huvudkontoret. Möjligheten vi har med förmågor som Slack och Salesforce at large har en möjlighet att kunna verka lika effektivt som var vi än befinner oss. Att förlänga semestern på sitt fritidshus för att barnen har ledigt. Vi behöver inte ha fritids, utan vi kan jobba där och vi kan släppa ut barnen i trädgården eller vad det nu kan vara för att vi inte bor i en lägenhet i stan. Så att det har ju fört med sig otroligt mycket möjligheter, men också väldigt stora krav på oss som arbetsgivare. Att tillhandahålla det här digitala huvudkontoret. Att tillhandahålla förutsättningar. Jag menar, callcentren idag sitter inte alla i ett rum, utan du kör callcentret hemifrån om du sitter i kundtjänst. Du säljer från var som helst. Du marknadsför från var som helst. Och du samarbetar och interagerar med dina kollegor från var som helst. Och det kommer att fortsätta att vara så. Så vi har ju tagit beslutet med att work from anywhere är effektivt. Att vi tror på individens egna förmåga att bestämma över sin tid för att vara effektiv. Med det kommer ju ansvar också som oss som arbetsgivare att tillhandahålla vidare liksom utbildningar för hur jobbar man med time management hemma. Mm. Hur jobbar man med det psykologiska, att jag jobbar för mycket och så vidare. Så att det är klart att det kommer massa jobb kring det här. Men i slutet av dagen så har vi förtroendet för våra medarbetare att på bästa sätt avgöra själv vad de, hur de ska strukturera och lägga upp sin dag. Och jag tror att ungefär 75% av våra medarbetare i de studierna vi har gjort kommer önska att ha en flexibilitet i sin setup. Kanske vara på kontoret 1-2 gånger i veckan, resten av tiden hemifrån. Mm. En minoritet kommer alltid vilja jobba hemifrån eller mycket mer, speciellt om man då sitter i andra delar av landet där vi inte har några fysiska kontor.
Just det.
Och en försvinnande liten procent kommer att önska vara på kontoret, liksom klassisk 9-5 måndag fredag.
Jättespännande. Jag är ju verkligen också pro, säger jag här, den hybrida modellen, för jag tycker att den verkligen talar, den utgår från människans behov och hur vi faktiskt kan prestera bäst i våra arbeten. Motargumentet mot den hybrida, ett av dem skulle kunna vara det här att ja, men när vi inte får träffas kan inte de här spontana, innovativa idéerna uppstå. Men där tror jag man faktiskt tar fel. Där kanske då också verktyg som Slack kan skapa såna här spontana collisions.
Absolut.
Jag tror det var han, Peter Schei, på han som grundade Zappos. Men i början av den digitala vågen och när han byggde sitt huvudkontor, det var det fysiska huvudkontoret, faktiskt byggde det för att skapa så många collisions som möjligt. Och vad är det som säger att inte de kan skapas digitalt i ett digitalt huvudkontor?
Precis.
Ja, jag blir ju frestad att tänka tanken vad vi kommer att göra när vi pratas vid om, ja men säg om 5 år, Dan, och så blickar vi tillbaks och reagerar på den typ av intuition som vi hade så här, innan hybrid work-vågen, om vi kallar det nu. För det är förmodligen en våg som vi är någonstans i nu. Mm. Hur kommer vi reagera på den där personen som då ville dra sig till kontoret? Alltså vad kommer vi... För man kan, som jag kastade ju mig själv under bussen när jag tittade på min egen annons för 10-15 år sedan. Hur kommer vi... Vilka argument kommer vi ha för att kasta oss själva under bussen om 5 år då? Liksom?
Ja.
Det är en absurd fråga, men det blir kul att se vad vi kommer att tänka om oss själva då.
Det tror jag blir spännande. Och jag tror, alltså den jag ska inte säga så här, den branschen jag verkar i, jag tror det här är sant för precis varje, eller det är sant för varje bransch. Mm. Hastigheten går snabbare. Alltså så här, några så här attribut som jag tror kommer vara avgörande än mer än vad de har varit tidigare i mänsklighetens världshistoria, om jag ska använda ett så stort och kraftfullt uttryck. Det är ju liksom förmågan att möta och välkomna förändring hos sig själv. Att inte vara resistant, utan att liksom häng med flowet liksom, och följ med och också vara vaksam på. Och då menar jag inte, jag menar ju inte att liksom, okej, allt som kommer ska man hoppa på och köra på med hej och hå. Men när jag väl gör det, vad är det för andra förändringar jag behöver göra med min fysiska hälsa, min mentala hälsa? Hur är jag nyfiken på förändring? Alltså curiosity to change kommer vara helt avgörande, tror jag, för väldigt många branscher och roller framåt.
Ja, snabb reaktion på den. Ja, vi diskuterade mycket så här. Och vi alla har våra inre hjulspår som är bekväma. Och det finns ingen normförflyttning som sker i gamla hjulspår. Det finns ingen relevans i slutet av gamla hjulspår med alla de här vågorna av förändring som ligger framför oss. Hybrid work, en av dem, men också många andra. Så jag håller med det till fullo. Och funderar också då på om man är en sån där förändringsagent. Jag tar in lite grann att vi tre är lite så. Vi vill framåt så här. Hur får man de andra med sig? Det är ju ledarskap.
Ja, den är ju väldigt spännande. Speciellt när vi också då ska leda. Inte i den fysiska världen. Vi ska leda från distans. Och jag tror det här kommer vara det kommer skrivas många böcker på ämnet, helt säkert. Det har säkert kommit ut några redan nu. Men det är väl det som är lite spännande också och lite kittlande, att det är otrampad mark. Det är stigar vi själva ska få vandra och skapa. Det mänskliga ledarskapet kommer vara än viktigare i min spaning. Att värdegrunden i det vi representerar ännu viktigare. Hur vi attraherar och behåller unga talanger i den här nya settingen kommer vara också superviktigt. Så att, det är ju liksom, jäkligt spännande, roligt, utmanande, men också ödmjukheten att det är ett stort jobb som ligger på bordet hos alla ledare, alla som jobbar liksom.
Det finns något väldigt vackert i det där tycker jag också, att, och det kopplar jag också tillbaka till Slack då, som jag är en förespråkare för, att organisera liksom, människor, att stötta människor i vad än de vill ta sig an.
Ja.
För Slack är ju så att man liksom, ja, men här finns det kanske träningskanalen vid sidan av den här officiella corporate info liksom, som kommer kanske uppifrån, och lunchtåget eller vad man nu kan hitta på som är de liksom, goda värdena och som är livet också kring arbetet. Det tycker jag är faktiskt jättespännande.
Dan, jag känns otroligt kul att ha med dig tillbaka på podden. Vi vevar alltid i liksom nya hinkar på något sätt när vi träffas, och nu är på riktigt i en liksom så här, det kan vara så att de här frågorna som vi har pratat om idag kan få liksom, de kanske inte får max attention bakom andra stora frågor, jag tänker på klimat och sådana saker, trots att det är core för att lösa alla framtida utmaningar liksom, och sätta ihop arbetsplatsen, livssituationen, kompetensen och så sen rättvisa, jämlikhet och möjligheter, empowerment-frågan för hur man då ska förväxa och gro. Det tycker jag vi har liksom, visst har vi väl ramat in det?
Vi har också ett pricken över i ett dag där vi vill få med dig som en finish på det här. För att när vi var nu på Techarenan Bright, då ställde vi samma avslutande fråga till alla gäster. Och nu fångar vi det lite efter, men vi tänker som en liksom, snygg finish på den här serien nu då, från Techarenan Bright, så tänkte vi att du ska få svara på samma avslutande fråga. Och den går så här. FN har ju identifierat entreprenörskap som en viktig nyckel för att vi ska kunna hantera utmaningarna inom hållbar utveckling. Och vi tycker ju verkligen att det här är ett enormt erkännande egentligen av kraften i entreprenörskapet, men också nu ett ansvar att vi faktiskt gör någonting av det. Så med den backdroppen, vad tycker du är den hemliga ingrediensen i entreprenörskapet som gör den här metoden särskilt bra för att lösa våra klimatproblem?
Jag tror hemlig ingrediens eller inte, men människor som vågar följa sina drömmar, människor som har kapacitet att mobilisera sin liksom surrounding, sin community av att följa någon slags vision. Och i den andan att möta någon av våra tids största frågor. Sustainability är ju en bra sån fråga där vi ser otroligt många fina svenska företag som tar världsledande position i det. Så jag skulle säga så här, mod och tro på, liksom, på den här bilden är det vi behöver fostra.
Mm. Ja, grymt svar. Och där har vi ju svärmarna mitt i allt det där.
Där har vi svärmarna.
Grymt, Dan. Stort, stort tack för att du gästade oss.
Tack själv, Mats och Andreas, för att jag fick komma. Och det är alltid, jag håller med Mats där. Vi är och gräver i många hinkar, för att citera dig. Och det är alltid roligt när man inte vet vad samtalet ska ta vägen. Så stort tack till er. Det är alltid en fröjd att snacka med.
Kul. Tack för att ni har lyssnat. Tack, hej.
Tack, hej.